Intresset för att odla egen mat verkar bli starkare. Och det är kanske inte så konstigt. Med så mycket krisrapportering som det är nu så ligger det nära till hands att tänka på beredskap och att kunna klara sig själv. Men i kristider skulle Sveriges fritidsodlare kunna hjälpa till med vår matförsörjning. Du lyssnar på Klotet som besöker en villaträdgård i behov av lite kärlek och råd från en som vet hur man odlar egen mat. Jag heter Peter Nordmark. Och det är inte vilken trädgård som helst som vi befinner oss i, utan din Marie-Louise Kristola på Klotet.
Ja, det är en nyvaken trädgård. Fåglarna börjar vakna till liv, men min trädgård är inte så mycket liv i. Den är ganska grå och tråkig just nu.
Hur mår din trädgård egentligen?
Den mår så där. Det är den som behöver lite kärlek. Jag har inte tagit hand om den så där jättebra. Det här är nog inte ett lätt fall.
Nej. Vi ska alltså försöka väcka lite liv i din trädgård, Malou, med en beredskapsodlares hjälp. Hej Valerie Hassler.
Hej.
Du, Malou vill ju kunna odla egen mat i sin trädgård. Och hon är ju inte ensam om det. Varför är intresset för självförsörjning och fritidsodling så pass starkt, tror du?
Vi lever ju i en väldigt orolig tid med krig och kriser och stökigheter runt om i världen. Det är många som förstår att det där livsmedelssystemet som vi är beroende av är mycket sårbar. Och det är inte självklart att vi kan gå och handla alltid det som vi vill handla och precis när vi vill handla. Samtidigt har vi 2,8 miljoner trädgårdar i Sverige där man skulle kunna odla ätbart. Och många ser det som en potential som man kan odla upp och komplettera matförrådet med.
Så det är så pass många trädgårdar alltså, nästan 3 miljoner. Och en av dem är din, Malou. Vad tror du? Har det potential?
Alltså, jag är inte helt övertygad, men nu får jag ju experthjälp. Och så tänkte jag skulle prova nya grejer nu, sånt som jag inte har provat tidigare. Det kanske klarar sig bättre.
Ja, jag hoppas det. Ja. Men Valeria, jag tänker att lyckas med egen odling av mat kan ju vara utmanande, roligt säkert också för egen del. Men det kan också få ett högre syfte.
Ja, absolut. Alltså, att vara ute i trädgården är ju underbart och många mår bra av det här. Man kan känna sig stark och handlingskraftig när man odlar egen mat och lyckas med det. Man kan skapa nya relationer med sina grannar till exempel. Man får bättre relation till mat och maten vi äter genom att förstå vad det behövs för att odla fram potatis eller kål eller morötter, alla steg. Och kan därmed kanske göra bättre val i mataffären. Och sen man bidrar till ökat biologisk mångfald också när vi gräver upp våra gräsmattor.
Det tror jag att det är det jag är bäst på, att bidra till biologisk mångfald. Ja. Det är så skönt att inte behöva klippa gräsmattan hela tiden så fort det kommer fram lite blommor. Och det får vara ganska risigt och det får vara lite stökigt och lite vilt. Det gillar ju insekter och andra kryp och det är jag bra på.
Ja, jag ser att du redan har börjat bygga någon liten häck här borta.
Ja, precis. Det är en liten rishäck. Det har jag lärt mig att istället för att köra bort allt ris så kan man liksom samla och göra det som en fin, eller en risorm eller något sånt där kallas det också för. Man lägger det liksom på sådär och det är jättebra för igelkottar och andra kryp och så är det bra för latmaskar som jag är.
Så vad hoppas du, Malou? Vad kommer att hända här efter att beredskapsodlaren Valeria hjälpt dig?
Kanske att jag får prova lite nya sorter. Jag tror att jag kommer att förstå vikten av gödsel. Och men det är väl typ det. Och kanske var på den här ganska skugga tomten som jag har, det kan vara bäst att placera olika saker.
När vi kom hit så var det ju rätt bra med sol, men nu är det lite skuggigt. Ja. Men jag tänker att Valerie kan hjälpa oss med det där. Valerie, vad är det vi ska göra med Malous trädgård nu när vi ska beredskapsodla?
Ja, vi ska sätta igång med att ge de här pallkragarna som redan finns här lite kärlek, att gödsla upp jorden. Sen har du införskaffat nya pallkragar som vi ska fylla med jord. Och sen tänker jag att vi kan sätta lite potatis och så, morötter, bondbönor och gråärt.
Jättespännande. Jag har faktiskt skickat efter lite fröer.
Okay.
Och till min stora lycka hann de precis komma dessutom. Ekologiska fina fröer och det ska vara just det här gråärt.
Är det bra grejer det här?
Ja, det tycker jag. Det är lättodlade grödor som trivs här i det här klimatet och som ger bra med energi och protein.
Ja, men då kör vi.
varvat upp nu då. I min skottkärra jord, spade. Gödseln står där borta. Den har jag också. Gud vad jag har fått leta gödsel, hörru. Men jag hittade lite hästgödsel på en 4H-gård.
Jag förstår. Bra kämpat.
Malou, du har spikat upp eller smackat upp lite pallkragar.
Ja, jag har ju några gamla här. Som du ser, de har varit här i 10 år nu. Och är ganska, en del är rätt övergivna.
Men
jag har,
de börjar se lite antika ut.
Ja, de är lite antika. Men jag har lite, jag har köpt några nya här. 3 stycken, vi får se vad Valerie tycker att jag ska använda. Jag har köpt lite jord. Och sen så har jag införskaffat hästgödsel. Ja, men det är typ det jag har. Mm. Och lite redskap.
Vad ska vi börja med, Valerie?
Så här är vi då vid en gammal palmkrage som det växer någon rabarber, tror jag, på ena sidan. Och sen ser jag mycket ogräs, kvickrot och höstlöv. Det är alldeles för mycket kvickrot, så här är det inga bra förutsättningar för att satsa på grönsaksodling. Okay. Så den palmkragen skulle jag rekommendera att du tömmer och sen börjar om med bra jord och gödsel och sen sätter det igång då.
Okej.
Ja, hur ska man tänka med placering av en pallkrage? Vi får ju beskriva, nu är vi just vid en husfasad, men det är ganska mycket träd som skymmer. Vart ska man placera den här?
Vi vill ha en solig plats med minst 6 timmar ljus. En lätt tillgänglig plats för oss, men kanske lite svårtillgänglig för rådjur och vildsvin och annat jox. Och sen vill vi helst inte ha träd eller buskar i närheten som skulle kunna stjäla av näringar från jorden som vi har i pallkragen. Och så ska vi också fundera över om det är mycket ogräs så att vi kan kväva det med kartong till exempel.
Just det.
Det som jag rekommenderar är att du jämnar ut den här ytan. Och sen täcker du med ett kartong som du har hämtat. Det är jättebra. Och sen på med pallkragarna. Och sen bottnar vi med gödsel. Och sen på med jord. Det blir bra.
Men du, är det något man bör tänka på när man ska dra igång med beredskapsodlingen?
Jag tänker det är bra om man börjar smått så att man orkar och hinner med. Man ska hitta en bra plats. Man ska lägga en bra grund med bra jord och gödsel. Och sen välja sorter som passar en.
Mm. Just det, som man är sugen på helt enkelt själv.
Vi har potatis, vi har gråärt, vi har bundbönor och vi har även morotsfrön. Okay. Vad är du mest sugen på?
Potatis.
Jättebra, då hämtar vi sättpotatisen.
Men så vad är själva poängen med att beredskapsodla? Varför gör man det?
Beredskapsodling handlar om att odla grönsaker som en komplement till matförrådet som vi har hemma. Alltså en del av hemberedskapen. Så att vi kan äta lite godare krismat eller ha längre mat när det skulle smälla till.
Vad tänker du själv, Malou? Om du beredskapsodlar, vad är det du vill komma åt med det?
Mina föräldrar, de odlade ju ganska mycket. Och vi hade potatis och morötter och ärtskidor och sallad och basgrejer, jordgubbar mycket. Men det känns som att vi åt ju vår egen potatis hela året och sen så, alltså det är väl det jag känner. Det vore väl åtminstone ett minimum att kunna ha lite egen potatis och lite så här rotfrukter och sånt.
Just det. Mm. Vissa kanske tänker att det ska vara helt självförsörjande när man tänker beredskapsodling, men på dig låter det som att det är mer ett komplement.
Ja, exakt. Jag tycker inte att målet eller syftet är att vara självförsörjande på något sätt. Det handlar om att sätta igång och sen rusta sig med kunskap. Så att om man sen vid en längre kris behöver skala upp, att man har en kortare startsträcka. Man kan gå tillsammans till exempel och odla upp en större gräsmatta eller en fotbollsplan eller en kommunal mark till exempel. Eller hjälpa till med när en bonde vill skala upp.
Mm. Så är det potatisen som är kung fortfarande eller vad ska man sikta på?
Mm. Beredskapsgrödor är sådana grödor som är lättodlade, som ger bra med energi, som man gillar, som man kan lagra, som ger bra skörd och så. Så det kan vara olika för olika familjer och där man är i olika odlingszoner. Men jag tänker att potatis som du nämnde är given beredskapsgröda.
Jag tänker om jag ska odla grejer, då får det inte vara för fancy och det får inte vara för svårskött. För det funkar inte helt enkelt. Det måste vara ganska enkla grejer. Jag har funderat på grönkål till exempel. Den får jag för mig att den bara står där och sen så kan man skörda sent på vintern ibland också. Är det inte så?
Ja, och då är du inne på det där med skördefönster och det är verkligen ett bra kriterium att tänka på. Att man ska kunna skörda grönsaker under lång tid, inte behöva skörda här och nu när man kanske har annat för sig. Men lika viktigt är det där med energiinnehållet, att man blir mätt av till exempel. Och just grönkål innehåller inte så mycket energi tyvärr. Sen är det också så att grönkål är ganska svårt att odla när vi tänker på kålfjärilar till exempel och annat jox som vill komma och äta upp det.
Ja, men vilka andra kriterier ska de här grödorna ha? De stryktåliga, gärna ge stora skördar, inte vara så himla svårskötta. Vad mer?
Lätt att förvara utan kyl och frys och vid tillagning inte kräva för mycket vatten och el till exempel, för det är ju krisscenario att vi inte har tillgång till el hela tiden.
Men hur mycket kan man egentligen odla på egen hand? Man har ju någon slags dröm om att man skulle kunna göra allting själv.
Det är en fråga som jag får ganska ofta. Jag får också frågan om är det ens värt att odla i villa trädgård? Och jag brukar säga att all odling är bättre än ingen odling. För då rustar man sig med kunskap och förstår hur allt det här funkar. Kan lättare skala upp. Det handlar också om... Det är så beroende på vart du odlar och vilka odlingsförutsättningar du har. Man kan inte svara på att det ger så mycket mat på en så stor yta. Så inget konkret svar på den frågan.
Nej, det känns ju som att det är ju en hel del erfarenhet och kunskap också. Alltså vissa är ju helt enkelt bra på det här. Andra...
Varför tittar du på mig? Nej, jag har inte jättegröna fingrar. Men det är också så här, jag jämför allt med mina föräldrar. Och de kom ju från en familj och en tradition där de gjorde allt sånt här. Och de ägnade hela sin tid åt det. Och de var väldigt bundna också på somrarna. De kunde inte åka iväg någonstans. För de hade sitt stora grönsaksland och sen hade de sitt blomsterland. Och pappa kommer dessutom från en familj, min farfar i Österbotten. Han hade stora jordgubbsland och potatisland. Och de hade liksom så att de sålde på torget och så. De odlade för många, många fler än bara sin egen familj. Så det var liksom en liten bisyssla. Han var lokförare, men de hade det här också. Och då pratar vi liksom mellan världskrigen och så också. Så att jag jämför mig hela tiden med någonting före mig som de var så himla duktiga. Och jag har bara insett att jag har verkligen lust eller tid eller kunskap för att göra det där. Men jag kanske kan på äldre år börja om lite grann.
Ja, men alltså det låter som också att det är lite press och lite stress om att man ska vara så himla duktig.
Jag hoppas att du, Malou, kan släppa den här och hitta glädjen och upptäcka hur roligt det kan vara att odla och sen äta det som man odlat fram själv.
Nypotatis, det är ju bland det godaste.
Ja, men det är ju det bästa som finns.
Okej, okay. En pallkrage. Bottnar vi med hästgödsel.
Och nu?
Och nu kommer ett lager med jord. Här har vi alltså sett potatis som har börjat gro av en sort som är högresistent mot potatisblad, mögel och lite annat jux. Så den är bra och den lagrar också bra. Därför har jag valt den sorten.
För det är inte så lätt det där med potatis, va? Det kan komma rätt mycket sjukdomar som på.
Exakt. Mm. Så de kan du placera ut. Okay. Jag skulle säga 3 i bredden.
Mm. Om man då odlar för egen hand, får man ut precis alla näringsämnen som man vill ha åt?
Det är en bra fråga och experterna är eniga om att vid kris eller krig så är det viktigaste för en vuxen, frisk person att få tillräckligt med näring. Alltså kalorier som räknas och inte så mycket spårämnen och mineraler och vitaminer i första hand. Så det är det som vi ska fokusera på. Mellan 2500 och 3000 kalorier ska vi då äta varje dag. Så i första hand ska vi fokusera på energi.
Och finns det då någon särskild gröda som är liksom bra och effektiv att odla då?
Ja, det är ju så att i de allra flesta vilda trädgårdar finns det vinbärsbuske. Check. Finns det rabarber? Har vi check.
Den mår inte så bra.
Nej. Ja. Tomater, gurka, lite kryddor.
Ja.
Ja. Och just de grönsakerna och grödor, de ger ju alltså verkligen inte mycket energi. Nej. Då har vi en gurka med typ 10 kalorier och en tomat med 18 per 100 gram. Så de behöver man tänka om. Och då är det så att till exempel, alltså tänker vi på en kokt gråärt som kan ge 130 kalorier per 100 gram. Mm. En majskolv 110 kalorier per 100 gram. En potatis mellan 60 och 100 och en svartrot 75. Så det är då sådana grödor som vi ska satsa på om man nu vill beredskapsodla.
Okej, men man får ta vinbär till efterrätt.
Med lite glass.
Nu sätter jag min första potatis här.
Nu har du satt din sista. Nej, inte
nej,
din sista
potatis.
Nej, min
sista har jag inte sagt förhoppningsvis, men min första.
Bra.
Oj, vad jag har varit med och tagit upp potatis i mina dagar.
Hemma, ja. När du växte upp, eller?
Ja, visst.
Men var inte det lite roligt om du liksom försökte undvika att hjälpa till? Men att plocka upp potatisen måste ju ha varit kul.
Att allt ogräsrensande, det försökte man ju komma undan så fort det skulle rensas ogräs. Men att ta upp potatis var ganska kul. För att det fanns som, det gömde sig där under liksom. Så kunde man, visste man aldrig hur många små knölar som skulle komma upp.
Nej, men det är lite skattjakt.
Ja, det
är. Okej.
Hur många har vi nu då?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Härligt. Det blir en bra skörd. Det som vi behöver göra nu är att täcka med ett lager på jord på kanske 15 cm. Mm. Och sen vattnar vi. Och så gör vi ingenting mer tills potatisen har kommit upp. Blast, du ser blasten. Så täcker du en gång till med jord. Så kommer den upp igen. Och så kuper du runt plantan med lite mer jord. Och det, på det sättet får du starka plantor som bildar mycket rötter. Och längs rötterna växer det potatis.
Ja, just det. Men så där vet jag att jag har sett min pappa göra. Han höll bara för med tummen och så sprutade han. Så gör ett proffs.
Det ser bara lite kallt ut om fingrarna.
Mm. Så där.
Men vilka kriser är det vi förbereder oss för då, tänker du, Valerie?
Det är en kris där vi inte kan gå och handla mat. Eller inte hitta den maten som vi vill handla. Och det finns ju jättemånga scenarier som kan leda till det. Allt från elavbrott till problem med import eller logistikproblem. Det kan vara cyberattacker eller att banksystemet ligger ner och betalningen inte fungerar. Det kan vara en pandemi så att personalen inte kommer till jobbet. Det kan vara ett beväpnat angrepp på Sverige. Så finns det många andra exempel också.
Mm. Hur kommer det sig att du blev så intresserad av det här? Varför ville du liksom ha ett svar på en sån kris? Och varför vände du till odling för att göra det?
Ja, jag odlade ganska länge på en kolonilott och märkte att med rätt teknik får jag ut mycket mat på en liten plätt. Och då var det så att vi fick den där gamla broschyren om krisen eller kriget kommer i brevlådan. Ni kanske minns den där orange versionen. Och då funderade jag över vad skulle jag då istället satsa på om jag skulle behöva försörja min familj. För vad ska jag göra med 10 sallatshuvud eller en hel bädd med salladslök? Det mätte ju inte. Så letade jag efter vägledning eller någon guide eller så. Det fanns inte. Och så därför började jag sammanställa information och då blev det den där boken som jag skrivit om, beredskapsodling.
Mm. Nu radade du upp flera sådana här krisscenarier och klimatförändringen är ju en sån kris också. Är det någonting som du tar in i beräkningarna när du håller kurser eller när du tänker på beredskapsodling?
Ja, klimatförändringar kommer ju leda till en längre växtsäsong förmodligen här i Sverige. Många odlingszoner, men samtidigt också till värmeböljor och blötare vår och blötare höst. Så det kommer påverka inte bara lantbruket men också vi fritidsodlare. Till exempel genom att vi behöver skydda odlingar från översvämning eller storm eller att det kommer nya växtsjukdomar eller kanske invasiva arter som vi behöver hålla koll på. Så absolut, det påverkar oss också och det är också en kris som är viktigt att hantera. Har du något fiberduk?
Ja.
Då kan du också täcka det, för det är fortfarande ganska kallt.
Ja, det var lite frustrerande. Absolut.
Yes. Då är vi klara med potatisodling i pallkrage 1.0.
Yes! Hur mycket potatisar kan jag få av det här då?
Om allt går enligt plan och du har tur, då får du typ 800 gram per set potatis. Det blir några kilo.
Verkligen några kilo.
Men nu har vi fått potatisen i jorden. Men för att det här ska bli något så ska det ju vattnas och du måste hålla efter det här antar jag. Är du beredd att liksom göra det, Malou?
Hör ni tvekan i hans röst där? Jag vet inte vad det är. Alltså, vi reser ju rätt mycket och är inte alltid här på sommaren. Så det är ju ett problem. Och jag vet inte om jag kommer att kunna ha någon som är här och vattnar. Och sen är jag inte så bra på att rensa ogräs. Så att jag vet faktiskt inte. Vi får väl se. Jag satte igång med stor entusiasm när vi köpte det här huset. Men sen har jag ju blivit överbevisad om att den här tomten är skuggig. Och ja, nu var hela pallkragen full med kvickrot. Det hade ju inte jag förstått. Jag fattar ju inte varför det inte växte något där. Ja, men det är liksom, det är inte så himla lätt tycker jag faktiskt.
Ja, men det är tidskrävande. Man måste vara hemma mycket och ta hand om trädgården. Mm. Eller ha snälla grannar. Och som du är inne på, det är ju en konst och en färdighet som kräver kunskap att odla.
Ja.
Jag säger välkommen till Inger Olausson som är hortonom och specialist på trädgårdsnäringens historia. Välkommen!
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Inger, det här med odling av egen mat och beredskapsodling, krävande jobb?
Ja, det är det. Särskilt om man nu skulle lägga ribban att man ska försörja sig helt och hållet på det. Då är det ju ett stort arbete, en stor arbetsinsats som behövs. Så det gäller ju att hitta ribban. Det är ju ett professionellt yrke det här. Och historiskt har det ju varit så att man har först praktiserat för att ens bli antagen till en trädgårdsutbildning, utbilda sig, sen praktisera innan du liksom får en tjänst som trädgårdsmästare. Och det speglar ju att det är ju inte enkelt. Ja, det är ju därför vi har utbildningar i det här yrket om man säger så. Sen det, jag måste ju bara säga det att det finns ju jätteduktiga amatörodlare också, så det är ju inte så, men för gemene man när vi har liksom annat i fokus och vi har barn och vi har jobb som är krävande, så det är inte så lätt att odla, lite beroende på om man lägger ribban då. Så.
När vi pratar med Valerie Hassler här, beredskapsodlare som håller kurser i det, så såg hon det mer som ett komplement än att kanske vara fullkomligt självförsörjande. Vad tror du om det?
Jo, men det tycker jag låter helt realistiskt, i alla fall att börja. Sen kan man ju skala upp om man känner, ja men det här var något för mig. Det kanske blir så, Malou, att det kommer att vara potatis på hela ytan här, känner du?
Ja, det skulle förvåna mig, men you never know alltså.
Men ett jobb för proff, säger du, utmaningar att lyckas.
Ja, och jag ser väl kanske i högre grad att man satsar på den här guldkanten i sin odling. Att man har kryddväxter, att man kanske har pepparrot som sköter sig själv. Och bärbuskar och sådana saker som ger det här lite extra. För som jag ser då, om man lyssnar på SLU-forskare till exempel, så finns det ju en hög produktion i landet som täcker just behoven av energi, kolhydrater och sådana saker. Så det vi behöver, det är ju C-vitaminer och mineraler som jag ser då. Så där skulle jag ju lägga ribban först. Och sen stötta de som jobbar med det här yrkesmässigt. Att det vi stöttar i fredstid, de har vi ju tillgång till i kristid, så att man väljer rätt i butiken eller rekoringen och stöttar sina lokala odlare som gör det här på heltid för att ha en hållbar livsmedelsproduktion i sitt närområde.
Och när du pratar vitaminer, då känns det som frukt till exempel och bär, att man skulle kunna fixa det i sin trädgård.
Ja, absolut. Och där ligger vi ju väldigt dåligt till med i Sverige då, kommersiella odlingen, att det importeras väldigt mycket frukt och bär. Om man tänker då en krissituation där importen stryps, och då är det ju de sakerna vi behöver liksom fylla på med. Och där kanske det är så att din granne här har jättemycket äpplen och att man lite hjälps åt och delar med sig och sådana saker. Och att det också kan skapa ett starkare samhälle om vi hjälper varann och delar med oss och när man får ett överskott och så vidare.
Alltså i det här området, när vi flyttade hit så fanns det tyvärr ingenting på tomten i form av fruktträd eller buskar eller sådär. Men det här är ju ett gammalt egna hemsområde och det är mycket hus som är byggda på 30- och 40-talet. Och på nästan alla så finns det ju gamla fruktträd. Om vi bara tittar över där, de har både två stora äppelträd, de har ett plommonträd och lite annat. Och vissa somrar, jag tror det var 2 år sedan, på sensommaren och hösten där, då var det så mycket frukt och det var så mycket äpplen, så att när man var ute och gick här, jag var ute med hunden och bara gick, och man gick på gångstigarna, det har bara rasat ner äpplen. Så jag gick och plockade bara, liksom tog med mig extra påsar och gjorde äppelmos och fyllde. Det finns fortfarande kvar i frysen. Och det var många grannar som ställde ut lådor och sa gratis, kom och ta. Men det är ju inte varje år, men vissa år kan det verkligen bli så där.
Ja, men så är det ju verkligen, och verkligen ta tillvara på det här. Jag minns också just det året, det var så enormt mycket frukt och så mycket som förstördes liksom i trädgårdar överallt. Och trots detta överskott så fanns det frukt i butiken som var importerad och som ju folk också köpte för att man är van vid en andra sorter. Det är ett dilemma.
Jag odlar potatis och så kan jag byta det mot äpplen och plommon kanske. Plommon har min granne här.
Startade lite byteshandel i tallkrogen.
Ja, eller hur? Varför inte?
Vi är i tallkrogen nu. Ett område som växte fram under 1930- och 1940-talet. Och om vi ska prata om beredskap och kriser, så här ska man tydligen, har jag hört i alla fall, ha känt tryckvågen när sovjetiska bomber släpptes över södra Stockholm. Om du tänker in i den tiden, eller kring den här tiden, eller kring de här kriserna, första och andra världskriget, hur kunde en sån här trädgård ha sett ut på den tiden, Inger? Och hur stod det till med odlingskunskaperna då hos gemene man?
Ja, det är klart att det fanns ju en betydligt större odlingskunskap då än vad det finns idag. Och hade man en sånt här ställe, då var det ju uppodlat mycket. Alla stort sett hade säkerligen potatisland. Jag har haft en student som tittar på flygfotografier, som är ett spännande material när man tittar på såna här äldre områden. Och på de flygfotorna så kunde man liksom se att det fanns potatisland i typ varenda trädgård. Det fanns bärbuskar, det fanns fruktträd, det fanns grönsaksland. Och så vet vi ju att det fanns matkällor och möjlighet att förvara även i lägenhetshus från 40-talet. Jag bor själv delvis i en sån, och där finns ju också såna här potatisförråd. Alla lägenheter har sitt lilla fack för potatisen. Så det fanns ju, det var ju lite det var tänkt till här, att man skulle odla för sitt eget behov. Sen var ju såklart, alla var ju inte intresserade av att odla. Man hade 6 dagars arbetsvecka. Barnomsorgen var ju inte på det här sättet som vi har idag. I och omkring Stockholm vid tiden när andra världskriget bröt ut 1939, då fanns det någonstans mellan 700 och 1000 handelsträdgårdar och andra som odlade för att sälja. Så det fanns ju tillgång till väldigt mycket också.
Och när du säger handelsträdgårdar, vad är det vi pratar om då?
Ja, det är ju företag som odlar för att sälja, och man odlar grönsaker, frukt, bär, och man har växthus. De allra flesta handelsträdgårdar har växthus och drivbänkar, så man kan också odla tomater, gurka, meloner. Det var de 3 vanligaste kulturerna. Och man odlar till exempel krysantemum, krukväxter av olika slag och andra snittblommor. Och en sak som är lite intressant just i Sverige då, under andra världskriget till exempel, man odlade mycket blommor och sålde i handelsträdgårdarna, så det speglar också att vi kanske inte hade fullt så kritiskt här som i många andra delar av Europa till exempel.
Blommor måste man alltid ha.
Kanske. Ännu mer när det är kristid.
Kanske framför allt i kristid, ja.
Och när vi pratar om då andra världskriget, vilken roll skulle du säga att beredskapsodlingen då spelade?
det var ju ett komplement. Det var ju mycket propaganda i tidningar. Det var ju många kvinnor som arbetade med den här frågan att föra ut kunskap, ja, och propagera för ökad odling. Antalet koloniträdgårdar ökade ju till exempel. Det fanns ju många kolonilotter som enbart var till för potatis, som vi är inne på det där. Och man propagerar också för det här vad man ska göra av de skördade produkterna. Och det var ju väldigt små ytor. De flesta handelsträdgårdarna var på 2 hektar eller mindre vid den här tiden. Och de låg insprängda där folk bodde i närområdet. Så det är ju fantastiskt om man tänker på det idag. Tänk om vi hade haft det så.
En liten handelsträdgård här någonstans i mitten i kvarteret eller så.
Ja,
okej. Ja, det hade ju varit lyxigt. Mm.
Och hur viktigt var det att det fanns beredskapsodling, att det fanns handelsträdgårdar, att man hade en självförsörjning under ett krig i Europa?
Gränserna var ju stängda. Vi hade ju ganska mycket import. Importen ökade ju hela tiden från sent 1800-tal och framåt. Så man kan se från 1880 till 1930 så ökade importen 20 gånger. Men produktionen i landet ökade lika mycket. Så vi odlade väldigt mycket, men vi importerade också väldigt mycket. Men som sagt, det här egenodlingen, då visste man ju inte när man var i kriget vartåt det skulle bära. Det visste man ju inte då, så det var ju jätteviktigt. Man satsade ju väldigt mycket, och det här dyrtidskokböcker och annat, hur man skulle ta tillvara på de grödor man odlade, och surrogat och allt möjligt sånt där.
Men Inge, du har ju forskat om handelsträdgårdar och hur det såg ut i Stockholm vid tiden, ja, första och andra världskriget. Du pratade om många små handelsträdgårdar. Kan man tänka sig att den sortens mindre odlingar då, kan det vara en lösning för att stärka matberedskapen idag?
Absolut, jag tror verkligen på den här yrkesmässiga odlingen, och men där behöver vi tänka till och agera idag och göra våra val så att man gynnar och stöttar de odlare som försöker försörja sig på det här idag. Det kostar lite mer, men det speglar också att det är väldigt mycket arbete. Det är, ja, att det är mycket jobb med odling, det speglar sig ju just med priset. Men den dag vi inte har någon import längre, då är det ju de här vi är beroende av. Och har de sin mark uppodlad, har de liksom tillgång till kylar kanske och kunna förlänga säsonger genom att de kan förvara saker och pytsa ut pö om pö, då har vi ju en helt annan beredskap än vi har idag. Och det är ju många som pratar om det här också, just frukt och bär och grönsaker, att det behöver vi öka odlingen av i Sverige. Och det skulle också ge mycket, mycket jobb och mycket biologisk mångfald och massa andra liksom fördelar och så.
Och vad hände med kunskapen när de här handelsträdgårdarna försvann?
Ja, det som hände, det var ju proportionerligt, så var det ju mest handelsträdgårdar i Stockholm till exempel. Sen följde Göteborg, sen följde Malmö. Sen ökade ju transporterna och så vidare, och då hamnade de i södra Sverige, och då blev de här storskaliga odlingarna. Så mycket odling har ju ändå funnits kvar, men det har blivit ett helt annan typ av odling. Städer har vuxit på mark där handelsträdgårdarna har legat, och väldigt mycket kunskap har ju försvunnit. Det har det verkligen. Sen är det ju en del som faktiskt har fortsatt att odla och som har odlat hållbart och hållit på i många decennier och har enormt mycket kunskap. Och där har vi en jätteviktig resurs att intervjua, att prata och få tips och råd från de som faktiskt har klarat detta och försörjt sig på det. Och där finns ju också många fritidsodlare som också har väldigt mycket kunskap. Det är ju en fantastisk resurs som vi måste ta tillvara, för jag tror att det är jätteviktigt.
Men du Inge, vi har ju båda två haft pappor och föräldrar som har odlat väldigt mycket. Men hur har det påverkat dig? Har du liksom gått in på samma bana eller inte alls eller bara lite?
Ja, han var ju trädgårdsmästare, och vi var ju i stort sett självförsörjande hemma på potatis och grönsaker och smultron och annat. Så det var ju fantastiskt på många sätt. Men det är klart, han la ju ner väldigt mycket jobb på det här. Han jobbade som vaktmästare och han var ju mycket hemikring. Han höll inte på och reste. Sen det är klart, han hade också metoder. genom sin långa erfarenhet så han satsar på rätt saker. Han satsar på det som inte var så arbetskrävande. Men för min egen del så skulle jag skulle ju inte klara att odla som han gjorde, för att jag har ett helt annat liv. Och för att det tog ju väldigt, väldigt mycket tid, och han hade ju väldigt, väldigt mycket kunskap. Jag gick ju på trädgårdsskola, jag blev ju väldigt påverkad av det här, så jag har ju varit inne och blivit sen utbildad till hortonom och har verkligen satsat på det här fältet. Och ändå odlar jag inte så mycket själv hemma, utan pratar mer om det här historiska, hur man har gjort. Sen en sak som just drabbade pappa på ålderdomen, då kom ju de här mördarsniglarna som tog knäcken på honom, kan man säga. Han bodde på Körn och där var ju väldigt fuktigt klimat, så de blev ju tidigt ett stort problem där. Det var ju hundratals. Han hade ihjäl på vägen till brevlådan, kanske kunde ha ihjäl ett par hundra mördarsniglar, och som förstörde otroligt mycket av hans odlingar. Så det är ju en jätteutmaning som han då inte hade när jag växte upp, men som sen faktiskt tog bort gnistan och den här odlingsglädjen, att bara, ja, allt bara blev förstört liksom. Ja, ja.
Och det där är ju verkligen på tal om vad som kan hända med klimatförändringar. De här sniglarna hade vi ju inte tidigare här, men de trivs ju bättre när det blir varmare och fuktigare. Det var ju också någonting som faktiskt gjorde att jag gav upp här efter ett eller två år, för att det var så otroligt mycket sniglar. Jag hoppas att det kanske kan bli annorlunda i år. Vi får väl se.
Du Inger, nu när det finns ett starkt intresse bland fritidsodlare att odla egen mat, och det här med beredskapsodling är någonting som många tycker är intressant. Använder sig folk av den här gamla kunskapen som du har beskrivit? Finns det en förankring till det, tänker du, eller är det tvärtom?
Det var ju väldigt mycket odling i Sverige under en stor del av 1900-talet. Men i slutet på 1900-talet så minskade det ju väldigt kraftigt. Städerna växte, lönsamheten försämrades, många handelsträdgårdar la ner och försvann spårlöst. Och det har ju gjort att vi kanske har haft några decennier med väldigt lite stadsnära odling eller stadsodling. Och det gör lite att man har faktiskt glömt, det är ett kunskapsglapp där, erfarenhetsglapp, minnesglapp, som gör att när man nu pratar om stadsodling idag och har gjort det under kanske 15-20 år, så är det lite som att hjulet uppfinns igen. Och det tycker jag är väldigt, väldigt synd. Man hämtar kunskap från Kanada med Fortier, med market gardening, när just det här som är market gardening, det är ju precis det som var våra handelsträdgårdar och som vi kan se i hundratals år om vi tittar på trädgårdsodling historiskt. Till och med de som gör arkeologiska utgrävningar och ser riktigt, riktigt gamla stadsnära odlingar. Det är typ samma bredder på bäddarna som han förespråkar och så vidare. I de nya metoderna är det så odlingstunnlar, i de gamla är det växthus, i de nya så har man täckväv, i de gamla så var det drivbänkar. Så det finns jättemycket kunskap att hämta om man letar på rätt ställe, om man tittar på trädgårdsodling. Jag är lite svårt för det här med stadsbonde, eftersom det pekar åt fel håll. Det är ju trädgårdsmästare som har hållit på med det här, så att det är där vi behöver söka kunskap, och det finns jättemycket fånga upp kunskap från de som har mött olika utmaningar på våra breddgrader under många decennier, som liksom vet hur man ska hantera olika saker, både husbehovsodlare och yrkesodlare. Mm. Det finns ju mycket att hämta.
Men finns det inte nya odlingsmetoder idag som kan vara smartare eller kanske gå snabbare och så vidare?
Solen är uppe här, och det är ju en väldigt stor tillgång till oss odlare att använda solens strålar, att odla i växthus och att odla i solen. Tänker man beredskap, tänker man en krissituation när vi kanske inte har el. Det är ju ganska mycket av det här metoder som kanske bygger liksom på high tech. Och klart det finns mycket business kring det här, och man måste ha det ena och man måste ha det andra. Men egentligen är det ju ganska enkelt. En bra spade. Kanske bakdelen av en häst. Om man får säga så. Tillgång till gödsel och sådana saker. Att där, har man de sakerna kommer man ganska långt. Lövkompost, samla löv och gör egen jord. Liksom. Lite sådana saker. Det är ju verkligen inte high tech, men det är ju fantastiskt liksom. Och, ja, jobba med de sakerna.
Men då kommer vi till det här med vilken roll fritidsodling och egna trädgårdar skulle kunna spela för matförsörjning i Sverige. En studie som Mittuniversitetet har gjort tittar på just privata trädgårdsodlingar. De kollade då hur mycket skulle de kunna stå för av grönsaksbehovet i städer. Och uppskattade då hur mycket av näringsbehovet i de här städerna som skulle täckas om man använde privat mark för grönsaksodling. För vissa av de här städerna så kom man upp i 90% av rekommenderade intaget av grönsaker. Men då hade man ju liksom verkligen maxat de här trädgårdarna. Men det låter ju som att man skulle kunna göra en oerhörd skillnad om man använde sig av den här marken som ja, nu är då trädgårdar där folk har då fritidsodling och använder dem för ett slags grönsaksbehov. Vad tror du om det?
Ja, jag tror faktiskt inte att det är riktigt den vägen för att verkligen täcka. Jag tror inte att alla kommer att odla hur mycket vi än vill det. Många kommer att kunna odla mycket. Många är jätteduktiga, men väldigt, väldigt många har inte den möjligheten. Och sen också, det finns ju en liten vits med det här med arbetsdelning. Jag vill ju inte att min läkare ska gå ner i arbetstid för att han ska odla. Utan då kanske jag odlar och han hjälper mig när jag är sjuk och så. Eller jag passar någons barn och den personen odlar. Och sen är ju de svenska städerna, många av de här studierna är gjorda i andra länder också. Just det här är ju svenska städer, men det är ju lite det här tänket som är i andra håll i världen när städerna är oerhört stora. Men i Sverige har vi ju väldigt små städer. Vi har ju väldigt nära till omgivande marker kring städerna. Och de markerna ska vi verkligen vara rädda om. Där byggs ju köplader, de exploateras och används till väldigt, väldigt mycket idag. Som inte riktigt är, ja, där känner jag mig väldigt kritisk liksom och slösa bort den marken, värdefull jordbruksmark i städernas närhet. Jag tycker att det är den vi ska satsa på och lite större skala, ja, yrkesodlare som liksom, då kan vi verkligen få till.
Men visar det inte lite på potentialen som alla dessa trädgårdar har runt om i Sverige och när det också dessutom finns så många fritidsodlare som är intresserade av det här, att det skulle kunna leda till någonting som faktiskt är märkbart och göra en märkbar skillnad, teoretiskt. Mm.
Jo, det finns ju många, man har ju gjort undersökningar och frågat folk också. Många vill ju odla mer än vad de kan. Många vill odla men har inte tillgång till mark att odla på. Och sen har vi också det här, vad gör man av skörden om man nu odlar potatis? Så att det är väldigt många som inte har tillgång till jordkällar, matkällar och så vidare. Så de sakerna skulle man ju också kunna lösa för att hjälpa de som faktiskt vill och kan och har möjlighet och tid. Och också det här potentialen att gå ihop. Det finns ju på många ställen så här tillsammansodlingar. Att man delar sin kunskap. Att man då stärker andra saker och andra hållbarhetsmål än bara det här att få mat. Att man stärker social hållbarhet. Att vi hjälper varann och månar om varann. Och känner till vilka vi har som grannar. Det är ju fantastiska bidrag där odlingen kan vara en motor, ett nav i det här. Och det tror jag jättemycket på. Det gör jag verkligen.
Okej, Malou. Nu har du satt dina potatisar. Mm. Valerie Hassler, vad behöver Malou göra nu för att odlingen ska lyckas?
Ja, nu behöver hon vattna lite då och då. Täcka med täckmaterial, kanske gräsklipp eller höstlöv som finns kvar här. Hålla efter sniglarna. Och sen kolla lite om hon upptäcker bruna fläckar på potatisplasten under sommaren. Då är det dags att klippa bort plasten för då är det angrepp på potatisbladmögel. Och sen får du såklart inte glömma att skörda dina potatisar och njuta dem. Mm.
Det ser vi fram emot. Mm. Försöka hitta en plats här nu för lite bondbönor och gråärtor också. Det måste jag ha, känner jag.
Valerie, har du något sista tips för de som kanske tycker att det här kan vara eller bli en tung börda att greja med?
Ja, vi alla behöver ha hemberedskap för minst en vecka, gärna mer. Och det ska man verkligen se till att man har hemma. Och det är ganska många kalorier för alla som bor i hushållet. Så det är det första steget. Och glöm inte vattnet också. Och sen kan man verkligen börja med att odla lite smått, det som man gillar och kan lagra. Och sen bygga på det och kanske gå en odlingskurs eller läsa en odlingsbok och prata om odling med grannar eller i familjen med andra som är också pepp på det. Mm.
Och Malou, kommer du att greja det här då?
Ja, vi får väl se hur du...
Ja. Ja, vad tror du? Kommer du att dra igång nu? Jag menar, nu har du ju fått lite experthjälp.
Mm, ja, men lite potatisen hoppas jag på faktiskt. Jag hoppas att det inte blir så mycket kris och krig så att jag inte kan gå och handla här på min lilla affär ett tag till.
Du, det tycker jag låter bra. Tack Valerie Hassler som håller i kurser i beredskapsodling och som har skrivit en bok om det. Och tack Inger Olausson, hortonom och agrarhistoriker.
Tack så mycket.
Tack.
Vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson och jag heter Peter Norrmark.